Время идет. Что идет? Время.
Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Bevingade ord ur en rysk dikt från 1990. En dikt av Lev Rubinstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare. Han omkom i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio som minns en originell och inflytelserik röst i den europeiska samtidslitteraturen. För han gjorde en märklig resa från ungdomsåren på 1970-talet i Sovjetunionen, när hans texter bara kunde läsas av en liten krets invigda, till bokutgivning och poesiturnéer i Ryssland efter Sovjetimperiets fall, och vidare till barrikaderna under gatuprotester mot Putinsystemets framväxt. Det är Fredrik Wadström som letar i sina intervjuer med Lev Rubinstein från olika tidpunkter och platser under mer än 20 års tid. Tiden går. Vad är det som går? Tiden.
Время идет. Пришел какой-то немецкий лингвист-филолог.
Det är början av maj 2022. Lev Rubinstein är på Sverigebesök och vi träffas i Stockholm. Vid det här intervjutillfället, som kom att bli mitt sista möte med Lev Rubinstein, har den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina pågått i ett par månader. Många författare, journalister och konstnärer har redan lämnat Ryssland. Men inte Rubinstein. Så min första fråga blir helt spontant: hur är det i Moskva just nu?
Просто сначала вы не можете описать вообще как сейчас Москва?
Значит, атмосфера на первый, если на первый поверхностный взгляд, ничем не отличается, как бы всё то же.
Vid första anblick är allting i Moskva precis som vanligt. Atmosfären är sig lik. Men skrapar man på ytan märker man att i stort sett alla är deprimerade. Både de som förstår vad som händer och de som inte förstår eller inte vill förstå. Det är samma Lev Rubinstein som jag intervjuat flera gånger tidigare genom åren. Samma fårade ansikte, korta grånade skäggväxt, spensliga kroppsbyggnad. Inte bara kort i växten utan också lite hopsjunken hållning. Och alltid samma pigga, nyfikna ögon som tittar fram genom de runda glasögonen. Men det finns ändå, där i Stockholm våren 2022, en antydan till en tyngd över hans axlar. Rapporterna om ryska krigsbrott i Ukraina strömmar in och förtrycket i Ryssland ökar dag för dag. Jag klarar inte av att skriva poesi längre, säger Lev Rubinstein. Jag klarar förresten inte av att läsa poesi heller.
Jag, till exempel, всякую поэзию просто не могу писать. Кстати, читать тоже не могу. Вот это интересно.
Vi träffas egentligen av en helt annan anledning. Bredvid på bordet ligger en just nyutkommen, flera hundra sidor tjock samling dikter i svensk översättning. Dikter hämtade från flera årtionden av Rubinsteins produktion. Men det som tar över samtalet handlar om krig, död, förstörelse och politik. Det som är speciellt med Rubinsteins dikter, liksom senare hans kort essäer, är att de vänder ut och in på det ryska språket. Eller på språket som idé. Texterna bryter ner språkliga mönster och bygger upp dem igen på nya oväntade sätt. Och alltid med glimten i ögat. Som i långdikten "Det här är jag" från 1995. Det här är jag. Det här är också jag. Och det här är jag.
Det är jag. Det är också jag. Och det är jag. Это родители, кажется, в Кисловодске. Надпись 1952.
Det här är mina föräldrar, troligen i Kislavodsk. Bildtext 1952. Och så fortsätter dikten Det här är jag som en lång serie väldigt kortfattade beskrivningar av foton i ett familjealbum och av privata ägodelar. Men språket i dikten har tappat kontakten med det som beskrivs. Ofta får vi knappt veta någonting av vad det är författaren tittar på. Det här är jag och så ingen mer information. Lev Rubinstein föddes i en judisk Moskva-familj i Sovjetunionen 1947, mindre än 2 år efter andra världskrigets slut och under Stalins järnhårda styre. Hans pappa var från Kremenchuk i Poltava-regionen, i det som idag är det självständiga Ukraina. Mamman var från staden Poltava. Lev växer upp under det som kallas tövädret under 1950-talet, efter Stalins död, när det värsta järngreppet släpper i sovjetdiktaturen. På 70-talet träffar Rubinstein likasinnade författare, musiker, bildkonstnärer och filosofer. Den lilla kretsen arbetar underjordiskt, eftersom allt som inte är godkänt av staten anses farligt och samhällsomstörtande. Också språkliga ordlekar utan synbart politiskt innehåll. I historieböckerna kallas den här kretsen med experimenterande konstnärsvänner för Moskva-konceptualisterna. De var varandras läsare och publik eftersom det kunde vara farligt att gå utanför den egna kretsen. Ingen hade då, i 70-talets Moskva, kunnat ana att Rubinstein skulle sitta i ett hotell i Stockholm i maj 2022 som en internationellt erkänd författare, sedan länge inskriven i litteraturhistorien. Men allt det här överskuggas i det ögonblicket av den ryska invasionen i Ukraina. Vad ska vi nu med poesi till?
Всякая литература, всякий фикшн сейчас выглядит ужасно фальшиво.
All slags litteratur, all fiktion känns just nu så falsk. Och det som plågar Lev Rubinstein mest i den här stunden är att så många människor i Ryssland väljer att titta bort och inte bry sig om att deras land för krig.
Когда большинство населения страны не замечает того, что рядом с ним война происходит. Это свидетельствует о глубоком таком психическом коллапсе каком-то.
När majoriteten av invånarna i ett land inte ens märker att ett krig pågår i deras närhet, så är det ett tecken på en allvarlig mental kollaps. För Lev Rubinstein var det högst påtagligt att ett storkrig brutit ut och vem som var ansvarig. Och även om han själv inte bidragit till det ryska anfallskriget kände han ändå ett personligt ansvar för det som pågick. Jag är ändå medborgare i ett land som för krig mot ett grannland.
Jag är гражданин той страны, которая ведет войну в соседней стране. Я никак не могу с себя эту ответственность снять. Хотя я ни в чем не виноват, я знаю, но.
Jag kan inte frigöra mig från den här skulden. Även om jag vet att jag är oskyldig till detta, men... Och så efter en paus la Lev Rubinstein till ännu ett men. Drygt 1,5 år efter den här intervjun, i januari 2024, händer det ofattbara. Lev Rubinstein korsar en gata i Moskva, alldeles norr om de centrala delarna av den ryska huvudstaden. Han gör det vid ett övergångsställe, men en bil dyker upp i hög fart på den i övrigt tomma gatan och kör på Rubinstein som skadas allvarligt. Han förs till sjukhus men avlider av skadorna 6 dagar senare. Han var bokstavligen mitt i steget. Publicerade nya texter så gott som varje dag i sociala medier och i nättidskrifter. Läsare över hela Ryssland sörjer. och i övriga världen också. För att inte tala om översättarna i olika länder. De som fört ut Lev Rubinsteins texter i världen och som i många fall var personliga vänner till Ljova, som han kallades. De återger gärna anekdoter som Rubinstein berättade, eller sådana som berättas om honom när han dök upp i de mest osannolika sammanhang.
När Putin var nybliven premiärminister hösten 99, alltså innan han blev president, så anordnades det ett möte i Moskva med Pennklubben där premiärministern skulle träffa författarna i Moskva.
Slavisten och översättaren Lars Kleberg berättar om när Lev Rubinstein ingick i ryska Pennklubbens delegation som hade möte med den då nytillträdde premiärministern Vladimir Putin.
Och det dracks te och premiärministern pratade där. Och sen blev det tyst och var det någon han eller någon assistent som sa: finns det några frågor? Så hörde man Lev Rubinsteins röst: får man be om sockret?
Nej, den experimenterande poeten från 1970-talets sovjetiska underground var inte så imponerad av den tidigare KGB-mannen Putin, som seglade upp som en maktspelare i det sena 1990-talets Ryssland. Lars Kleberg lärde känna Rubinstein nästan 10 år tidigare, i början av 90-talet, när de en gång så hemlighetsfulla Moskva-konceptualisterna klev fram i rampljuset. Allra mest framgångsrik blev konstnären Ilya Kabakov, vars installationer av sovjetisk vardag visades på de största museerna och konstbiennalerna världen över. Med tiden blev också romanförfattaren Vladimir Sarokin ett efterfrågat namn internationellt. Men också poeter som Dmitri Prigov och Lev Rubinstein fick en publik på en nivå som bara några år tidigare hade varit helt otänkbar. Och det var i det här skedet som Lars Kleberg kom in i bilden.
När jag var i Moskva 1990-94 som kulturråd, så träffade jag Lev Rubinstein ganska tidigt. Och hans vänner Dmitri Prigov och musikern, pianisten Anton Batagoff och andra som vi träffades ganska ofta och blev en del uppträdande. Och sen när jag kom hem från Moskva så kände jag en stor tomhet. Och den kunde jag fylla faktiskt med att börja översätta hans dikter. Så det var en väldigt viktig grej för mig när jag kom hem och sitta med de här. Som till slut, sent om sidor, kom ut i bokform.
Hur såg kulturlivet ut i Moskva där i skarven 80-tal, 90-tal?
Jag skulle gå till Sovjetunionens kulturministerium och det var en jättestor byggnad med en jättestor ekport och mässingsdörr och sådär. Allting var väldigt... Men sen i verklighet så var det ju så att jag kom fram till en sån där stor ekport med en mässingsdörr och skulle öppna. Så stod jag ju där med handtaget i handen. För att de här stora institutionerna hade slutat fungera på ekonomiska krisen och politiska osäkerheten. Det var Hans Björkegren, en oerhört produktiv och kunnig översättare. Han kände ju alla, även de yngre generationen poeter, alltså, som uppträdde på bibliotek. Tillfälliga uppläsningar så där, i konstsalonger som var ganska såna här kooperativa små konstutställningar. Så där. Det var inte Tretjakovgalleriet, det var inte på Leninbiblioteket utan det var i utkanterna.
Du kom som kulturråd till Moskva 1990. Det var fortfarande i slutfasen av Sovjetunionen, men är på väg att bli någonting annat. Och i den här tiden så har ju Rubinstein liksom klivit fram och blivit en offentlig person på ett sätt som man ju inte kunde vara på 70-talet eller en bit in på 80-talet. Mm. Kan du beskriva hans ställning då i det klimatet?
då var han ju en känd doldis. Han tillhörde ju en underground-kulturen som lekte med sovjetiska symboler på ett fullständigt genomironiskt sätt. Och så fanns det de som tog upp språket, som hängde som ett stort smutsigt moln över staden, över Moskva och över samhället. Och
det sovjetiska språket.
Ja, det sovjetiska språket som ju knappt var levande, som också hade, som han och Prigov också använde på olika, ironiserade, överciterade och distanserade sig från på ett oerhört uppfriskande sätt. Och det där fick ju, han hade ju sina entusiastiska åhörare och följare redan då i uppläsningar.
Den som har sett en uppläsning med Lev Rubinstein har förmodligen också sett det som blev hans mest kända särdrag. Han läste inte sina dikter ur en bok eller från vanliga manusblad, eller för den delen ur minnet. Han läste från kartotekskort, där varje diktrad fanns på ett eget kort, och så bläddrade han sig fram under läsningen. Under sovjettiden, när det var otänkbart för Moskva-konceptualisterna att de skulle kunna tjäna pengar på sitt skapande, så hade de andra jobb för att försörja sig. Lev Rubinstein arbetade i flera år på bibliotek. Det var därifrån idén med kartotekskorten kom. Den enda metod som fanns på den tiden att systematisera och dokumentera bokbeståndet i varje bibliotek. Och det var också helt i linje med Moskva-konceptualisternas lekar med konstnärliga former att Rubinstein skrev ner sina dikter rad för rad på en bunt med kort. I början av 00-talet spelade han in en tvåspråkig uppläsning för radioteatern där Lars Kleberg läste sin svenska översättning, kort för kort.
Можно?
Får man?
Можно.
Ja.
Что-нибудь есть?
Finns det något?
Есть.
Ja.
Число?
Datum?
Любое.
Valfritt.
Имя?
Namn?
Не обязательно.
Behövs inte.
Проблема?
Problemet?
Остается.
Kvarstår.
Время?
Tiden?
Идет.
Går.
Что идет?
Man har ju hört och sett Lev Rubinstein läsa upp sina dikter från de här korten, och jag har gjort det tillsammans med honom. Men jag fick också en känsla av, när det började, så de kanske inte ens lästes högt. Det var ju rätt mycket så att man satt hemma i kök och sådär, och alla telefoner antogs vara avlyssnade. Och så jag föreställer mig att man har en sån här text av Lev Rubinstein, så kan det vara folk sitter i en cirkel, va? Och så skickar man tyst det ena kortet efter det andra, nästa kort, runt, utan att någon säger ett ord. Och då lever det ändå i alla fall, va? Utan högläsning.
Det har jag aldrig hört någon säga, men det är ju fullt möjligt att man kunde göra på det sättet, att dikten är en rad i taget till publiken, så att säga, eller den lilla krets som nu kan vara med.
Det är bara min gissning sådär.
Med tiden fick Rubinsteins projekt ett samlingsnamn, Det stora kartoteket. När han gavs ut första gången i bokform på svenska 2001 hade samlingen titeln Tiden går, ur det stora kartoteket. Och det var då jag träffade författaren första gången. Han var på Sverigebesök i samband med utgivningen, och han sa att han inte var helt övertygad om att det han höll på med enbart kunde betraktas som litteratur.
Jag är inte helt övertygad om att det som jag gör är bara litteratur. Det blir så att det är и арт-объект, что это и предмет театра, очевидно, то есть это объект для performance.
Det jag gör är delvis ett konstföremål, delvis material till en slags teater eller performance, sa Leif Rubinstein i den där intervjun 2001. Och så berättade han om några specialutgåvor från början av 90-talet.
Один раз было издание на карточках, причем было самое начало 90-х, какой-то 91 или 2, я не помню точно.
Jag minns inte om det var 91 eller 92 som ett ryskt förlag gav ut flera av mina dikter, inte i bokform, utan som lådor med kartotekkort, precis som de är skrivna. Nu, så här 10 år senare, har de där utgåvorna blivit rariteter. Jag har inte ens kvar någon själv.
Сейчас это уже стало раритетом, даже у меня нет этого. Может быть, у Ларса есть, я не помню.
Men kanske Lars Kleberg har dem, sa Leif Rubinstein. Han tyckte att det var svårt att genrebestämma det han gjorde. Kanske måste man betrakta det som någonting vid sidan av allting annat, sa han.
Вот как есть, как бы сонет Шекспира, да, есть вот есть тексты Рубинштейна.
Det finns sånt som Shakespeares sonetter. Och så finns det Rubinstein-texter, sa han och fnissade åt att han just använt den engelska nationalskalden som jämförelse. Leif Rubinstein berättade alltid gärna om sammanhanget som hans skrivande hade uppstått i. 70-talets Sovjetunionen, när Leonid Brezhnev var landets ledare. En epok som i historieböckerna kallas stagnationen. Sovjetdiktaturen tvingade fram ett ställningstagande ur varje konstnär, sa Rubinstein. Det fanns inga mellanting på den tiden.
Для художника существовало два жеста, либо за, либо против.
Det var bara utrymme för två sorters konstnärliga gester. Antingen var du för systemet, eller så var du emot. Men min krets ville inte delta i det spelet. Vi ville bara få vara i fred.
Но вот мой круг, мы этого не делали, мы просто хотели жить отдельно, мы хотели делать то, что мы хотим. И мы на этом настаивали. Это уже для государства было опасно.
Vi ville bara hålla på med det vi var intresserade av. Och vi envisades med det. Bara detta räckte för att uppfattas som någonting farligt för den sovjetiska regimen. Och det var i den här miljön som bibliotekarien Leif Rubinstein började testa sina idéer om att skriva katalogdikter med korta, ofta väldigt enkla meningar som tillsammans bygger upp hela språkvärldar. Långdikterna, skrivna rad för rad på katalogkorten, heter sånt som Mor var rar. Än det ena, än det andra. Det här är jag. Och så förstås, tiden går. När vi satt där 2001 med den första boken med svenska översättningar av hans poesi, frågade jag om det kändes som en kompromiss att ge ut delar av det stora kartoteket i bokform, med katalogkortens strofer som numrerade rader längs boksidorna. Jag minns att jag tänkte att det kanske var en dum fråga. Alla författare ger väl ut böcker. Men jag hade sett honom läsa sin poesi med bunten katalogkort i handen och tyckte att det var en sån organisk helhet av text och handling. Och Rubinstein höll med. Boken är verkligen en kompromiss, sa han. Det är som en reproduktion av mina verk. Som att fotografera en skulptur.
Вот моё книжное издание – это репродукция. Это фотография скульптуры. То есть пропадает трёхмерность, но есть общее представление.
Den tredimensionella upplevelsen av mina verk försvinner i och med boken. Men den övergripande bilden av vad jag gör, den finns kvar. Jag frågade också vad som hänt med de ursprungliga kartotekskorten. De som han skrev från mitten av 1970-talet och 20 år framåt. Har han originalen kvar? Inte många, sa Leif Rubinstein. De har blivit återvärda för samlare, så jag har sålt de flesta. Många av dem till en samlare av manuskript i Düsseldorf. På det sättet kunde jag tjäna en del pengar på dem. Och nu vet jag också att de är i goda händer i hans samling. Korten har blivit museiföremål.
Так что теперь стал музейной вещью.
Что подлежит пересмотру?
Vad måste omprövas?
Буквально всё.
Praktiskt taget allt.
Все, все.
Precis allt.
Почти все.
Så hur var det med de där specialutgåvorna från tidigt 90-tal med Lev Rubinsteins poesi i form av kortlådor? De som han 10 år senare själv inte hade kvar några av, men då trodde att översättaren Lars Kleberg kanske hade. Hur är det 2024? Har någon av lådorna överlevt tidens gång?
Ja, jag har till och med 2. Det kom 3 dikter på kort. Va? Och jag hade 3, men jag har 2 kvar. De finns.
Och var köpte du dem då?
De fick jag av honom.
När du kom i kontakt med poesin som Rubinstein skrev, det här väldigt speciella sättet att leka med språket och med poesin som handling och så. Vad var det du fastnade för?
Ja, det var väl det gåtfulla. Om man tar de här dikterna som skrevs på kort, långa serier av egendomliga pseudocitat, fragment ur olika textsammanhang, ofta väldigt komiska, men man visste inte riktigt var det hörde hemma. Och att översätta det var en utmaning, för att det bygger på kontext, det bygger på association, det bygger på en viss intonation som Rubinstein behärkade perfekt, det var ju, förutom det rytmiska då.
Nej, 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 nej. 2010-talet såg också en annan Lev Rubinstein kliva fram i den ryska offentligheten i Putins Ryssland. Han dyker upp på barrikaderna under de stora gatuprotesterna vintern 2011-2012. Han går med i den stora fredsmarschen i Moskva hösten 2014 mot ockupationen av Krim och mot Rysslands krig i östra Ukraina. Han är överhuvudtaget med i så gott som alla större och mindre manifestationer för yttrandefrihet och demokrati. Och ofta står han på scenen och talar till övriga deltagare. Också Lev Rubinsteins skrivande ändrar inriktning. Från mitten av 90-talet handlar det allt mindre om poesi. Och han börjar istället skriva väldigt personligt hållna prosatexter. En slags kort essäer om språk, politik, samhälle, historia och vad som faller honom in. Från början trycks texterna i tidskrifter, sedan på nätet och under de senare åren skriver han direkt i sociala medier. Lars Kleberg ser hur vännen Rubinstein får en delvis ny roll i det ryska kulturlivet.
De här Moskva-konceptualisterna och deras kritik av det sovjetiska sammanfallande ideologin och bilderna och sådär, det var ju inte någon politisk aktivism. Så han drog sig, ville ju aldrig vara någon aktivist, så där, men han blev ju det. Därför att folk samlades när han pratade, man drogs till hans sätt att diskutera eller tala om tiden, och han blev en oerhört uppskattad person, och det kom enormt mycket folk till hans uppläsningar. Han åkte ju runt i hela Ryssland, och med tiden så blev han ju också ganska ensam, så att det fanns inte så många som man kunde jämföra honom med. Han hade en alldeles egen ställning, en egen position så där. Lev Rubinstein skrev ju aldrig om Kreml. Han skrev av Kremls språk och hur det påverkar människor och hur vi som läser kan läsa mellan raderna eller kan se den dolda avsikten, och också hur det där hotar att tränga in i vårt liv.
Och så våren 2015. Kommer det en ny bok på svenska av Lev Rubinstein. Den här gången är det en samling prosatexter. Boken får titeln Ryska dagsedlar i Johan Öbergs svenska översättning. Jag åker till Moskva och stämmer möte med Rubinstein på hans stammisställe. Restaurangen Bävrar och ankor vid Chistui Prudy, de rena dammarna. När Lev Rubinstein kliver in i lokalen hälsar personalen med förnamn och fadersnamn, den artigaste formen. God dag, Lev Semjonovic. Och utan att han har sagt ett ord dukas ett bord med exakt det han vill ha. En tallrik med inlagd gurka, syrad vitlök, dill, bladpersilja och några skivor mörkt bröd. Bredvid står ett litet glas vodka, en rjomotska, alltså 100 gram. Jag beställer en kanna te. Och innan jag ens hinner ställa första frågan berättar Lev Rubinstein en anekdot om två svenska poeter på en internationell kulturresa till Paris. Alla deltagare på resan bodde på samma hotell. Arvodet för att medverka i projektet betalades ut redan första dagen. Så de svenska poeterna blev kvar i hotellbaren under alla 5 dagarna. De såg ingenting av Paris. Sedan började vi prata om prosatexterna i den nya svenska utgåvan. Att han numera skriver den här sortens samtidskommentarer, fast på sitt väldigt speciella vis. Jag har börjat skriva direkt på Facebook och är väldigt aktiv där, säger Lev Rubinstein, som 2015 har 30 000 Facebook-följare.
Присутствую активно и считаю своё там присутствие считаю в общем в каком-то смысле своим литературным проектом.
Jag betraktar min närvaro på Facebook i någon mening som mitt litterära projekt. Mediet påverkar sättet att skriva. När jag skrev Det stora kartoteket för att framföra som performance skrev jag på ett sätt. När jag skriver essäer för publicering i en tidskrift blir det annorlunda. Och att skriva direkt i sociala medier och interagera med läsarna är ytterligare något annat. Jag frågar om han lagt märke till hur hans skrivande har förändrats av de här förskjutningarna. Nej, nej, säger Lev Rubinstein. Man känner bara att nu är det så här jag skriver.
Пишущий человек обычно не просчитывает свои ходы. Это не шахмат.
En skrivande människa planerar inte sina drag. Det här är inte schack. Det är en förhållandevis lång intervju där på Bävrar och ankor i Moskva 2015. Vi pratar återigen om de underjordiska konstnärskretsarna på 1970-talet som jag inte kan få nog av att höra mer om. Och vi pratar om hur essäerna i ryska dagsedlar om den ryska samtiden ofta handlar om språk, Lev Rubinsteins favoritämne. Men när jag lyssnar på samtalet så här i efterhand blir jag förvånad över hur mycket vi pratar om Ukraina. Och om det allt hårdare samhällsklimatet i Ryssland. Vi upptäcker att vi året innan, alltså vårvintern 2014, båda har varit i Ukrainas huvudstad Kiev ungefär samtidigt och sett tältlägret och barrikaderna på självständighetstorget Majdan. De 3 månader långa gatuprotesterna hade just avslutats och den ukrainska regeringen och presidenten tvingats på flykt. Lev Rubinstein säger något som jag minns att jag själv hade tänkt ett år tidigare. Majdan såg ut som en konstinstallation.
Ну, визуально, ну как, вот эстетически. Ну такая я это воспринял как такое произведение искусства, такое спонтанное.
Rent visuellt och estetiskt uppfattade jag tälten och barrikaderna på och runt torget som ett konstverk som uppstått helt spontant. Och det är kanske inte så konstigt att en av medlemmarna i gruppen Moskva-konceptualisterna uppfattade Majdan som just konceptuell konst. Men vi pratar också under intervjun om hur det officiella Ryssland uppfattade den ukrainska revolutionen året innan. Den ryska propagandan hade lagt stor energi på att utmåla gatuprotesterna som en högerextrem pöbel.
Они говорят, мы не против украинцев, просто у них фашизм. Они должны, мы их должны спасти от фашизма.
Den ryska propagandan säger hela tiden: vi har ingenting emot ukrainare. Vi måste bara rädda dem från fascismen, säger Lev Rubinstein mellan tuggorna på det mörka brödet och den inlagda gurkan. Och han förklarar vad begreppet fascism har kommit att stå för i det moderna Ryssland. Ända sedan vi stred mot fascismen i andra världskriget så har fascist blivit en beteckning för alla de vi inte gillar.
То есть фашизм – это не какая-то конкретная определенная идеология. А это, так сказать, фашист – это, так сказать, плохой человек.
Фашист – это ryssar inte längre en person med en konkret ideologi. Det betyder bara dålig människa. Det här är alltså våren 2015. Och i Rubinsteins då just utkomna bok finns texter om den ryska ockupationen av Krim. Men ingen vet att Ryssland 7 år senare ska starta ett storkrig i Europa genom sin storskaliga invasion i Ukraina den 24 februari 2022. Fast Rubinstein förstår i det här läget att något större är på gång. Och det är i propagandaspråket från Kreml som han hör något som många andra missar. Han säger, rent retoriskt håller de på att återskapa Hitler-Tysklands förkrigspropaganda.
Praktiskt och даже риторически они повторяют пропаганду гитлеровской Германии до военной. Это заметно просто. Но это замечают те, кто знают историю, а их мало.
Det är så tydligt att det här är förkrigspropaganda, men det märker bara den som kan något om historien. När intervjun är över plockar personalen undan Lev Rubinsteins tallrik och vodkaglas. Jag betalar för min kanna te innan jag går ut i 2015 års Moskvavimmel. Det kommer aldrig någon nota till Rubinstein. Knappt 9 år senare, den 8 januari 2024, är Lev Rubinstein på väg till fots över Abrastsovgatan i Moskva. Innan han hinner över övergångsstället dyker en bil upp i hög fart och kör på honom. Hela förloppet fångas av en övervakningskamera i kvarteret. Författaren förs till sjukhus med bland annat allvarliga huvudskador. Luften surrar av spekulationer om det hela var ännu ett attentat mot en regimkritiker i Ryssland. Men alla uppgifter som kommer fram pekar snarare mot vårdslöshet i trafiken från bilförarens sida. Efter 4 dagar hamnar författaren i koma och ytterligare 2 dagar senare, söndagen den 14 januari 2024, dör han av sina skador. Lev Semyonovich Rubinstein blev 76 år. Av en slump har jag dagen efter Rubinsteins död en intervju inbokad med en annan författare från Moskva, fast ur en annan generation. 31-åriga Daria Serenko har hyllats för sina böcker Flickor och institutioner och Jag önskar mitt hem aska. Och nu är hon på besök i Stockholm. Innan vi börjar prata om hennes eget skrivande känner jag att jag måste fråga om kollegan som just gått bort. Serenko ser ut att helt tappa luften. Det är en enorm förlust, säger Daria Serenko. Jag älskade Lev Semyonovich. Det gjorde vi alla.
Jag очень любила Льва Семёновича, как и все мы. Я думаю, не обязательно люди из России, вообще люди по всему миру, кто его знал и читал.
Det var inte bara människor i Ryssland som älskade honom, utan alla runt om i världen som kände honom och som läste hans verk gjorde det också. Daria Serenko läste Rubinstein första gången i tonåren. Hon säger att det var som att en ny värld öppnade sig. Jag visste inte att litteratur kunde vara sån. Det var som att hela mitt blickfång förändrades.
у тебя меняется оптика, меняется линза, и ты всю литературу, на всю литературу смотришь иначе. И вот для меня таким человеком был Рубинштейн.
Ibland läser du något som förändrar själva optiken och du ser på litteratur på ett helt nytt sätt. För mig var Lev Rubinstein en sån författare. När Daria Serenko började arbeta med olika kulturprojekt, det som hon beskriver i sin satiriska bok Flickor och institutioner, så bjöd hon in Rubinstein att prata om poesi med ungdomar. Och han kom alltid när hon frågade. Det var som att han var överallt i Moskva, säger Serenko. På ett café, i ett gathörn, på en litteraturafton.
Его эффект присутствия, что он везде есть и все слышит, это было замечательно.
Effekten av hans närvaro var helt underbar. Att han fanns överallt, hörde allt. Daria Serenko bor inte kvar i Moskva. Hon var en av alla de som flydde direkt efter den ryska storskaliga invasionen i Ukraina 2022 och den ökade repressionen i Ryssland mot kritiska röster. Hon säger att av alla förluster på sistone av människor som betytt något för henne så är det inget som skakat henne lika mycket som Lev Rubinsteins död.
Но эта смерть потрясла меня, наверное, как ни одна другая. Вот.
När jag träffade Lev Rubinstein sista gången, i maj 2022, så pratade han om varför han var så där tillgänglig. Jag har alltid haft en väldigt enkel strategi. Jag har aldrig tvingat mig på någon.
Моя стратегия всегда была простой. Я никогда не стремился, не предлагал себя сам, но никогда не отказывался. Если мне, значит, приглашают, я иду.
Men jag har heller aldrig tackat nej. Om jag blir inbjuden så går jag dit. Mycket av samtalet handlade också den gången om Ukraina, landet hans judiska släkt kom ifrån. Jag vet att människor där lider något fruktansvärt just nu, sa Rubinstein. De sitter i skyddsrum medan landet förstörs rent materiellt, men psykologiskt är läget mycket värre i Ryssland än i Ukraina.
Но психологически, мне кажется, в России хуже, чем там, понимаете? Будет Украина интересной страной, это я уже чувствую.
Ukraina kommer att bli ett väldigt intressant land i framtiden. Jag känner det väldigt starkt, sa Lev Rubinstein. Framförallt vet jag att ukrainarna har en framtid. Det har inte Ryssland.
Но я знаю, что у них есть будущее, а в России нет.
У них есть.
Конечно.
Och med där i rummet, våren 2022, satt Lars Kleberg, en av Rubinsteins svenska översättare och hans vän sedan mer än 30 år. Nu har samarbetet tagit slut efter den ryske poetens död.
Så fruktansvärt onödigt, så fruktansvärt tomt efter honom. Han var ju så egenomligt optimistisk i allt det här mörkret som råder i Ryssland. Och hans texter är, som han lämnade efter sig, de är som små ljusbojar över stora mörka vattnet som är det ryska samhället. Och jag tror många håller ögonen på de där fortfarande, de där ljusbojarna.
Författaren Lev Rubinstein dog i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Han blev 76 år. Hans texter översatta till svenska av Lars Kleberg, Johan Öberg, Kajsa Öberg Lindsten och Dimitri Plax. Ni har hört Lundströms bokradiospecial av och med Fredrik Wadström.